Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin.
Hej Peppe.
Hör du, jag tänkte fråga dig vad du har läst i veckan, men jag har ju hängt med dig i veckan.
Ja, så jäkla lyxigt. Vi har faktiskt hängt i veckan. Vi har hängt i New York, du och jag och Sissan och Ellen och lite annat löst härligt folk. Fasen vad kul det har varit.
Alltså, det är ju livet att få åka iväg med sina väninnor och inte bara ses över middag eller en lunch eller en drink, utan faktiskt tillbringa hela dygnet, äta frukost tillsammans, ta powernap tillsammans.
Frukost med väninnor, ja. Alltså finns det något bättre?
Nej, det finns det faktiskt.
Utan barn som kommer och så här, mamma, mamma.
Men hörru Karin, det kom ju fram, vi var ju otroligt bakis allihopa på lördagen, och så kom det fram på söndagen att du trodde att jag hade sagt fuck you of dig.
Ja. Men vet du vad jag, vet du, nu måste vi berätta för er om den här historien. Det var så att vi var ja, som Sissan sa, på det sättet som vuxna sa när man var liten, mamma är lite trött, pappa är lite trött. Alltså det vill säga när man var så bakis efter typ, så här, man kommer ihåg någon kräftskiva, så ja. Sa de det. Ja, nej, men vi var faktiskt sjukt bakis. Och du var bakis på ett så här finskt sätt, väldigt sammanbitet och tyst. Du som brukar vara så här varm och trevlig, det var inte riktigt...
Det var kall och
otrevlig. Din bästa gren. Ja. Ja, lite så. Och jag blir ju manisk som vanligt, ja. Och babblar hela tiden. Jättejobbig människa. Och sen så skulle jag ge dig lite grief, som de säger i USA. Jag retade dig på parkeringen där du liksom, du steg ut ur bilen, vi skulle gå och handla lite, och du och Sissa ville sitta kvar i bilen som två barn ungefär.
Sura tonåringar.
Ja. Och jag bara, kom igen, så här, hetsade er, bara, kom igen tjejer, nu går vi ut. Och Sissa bara, fan pallar inte, och du bara, men jag tar en kula för laget, och så gick du ut. Och så sa du så här, jag gav henne permission. Som att vi skulle ut i kriget. Väldigt kul. Och sen så stapplade du ut helt så här likblek i ansiktet. Så sa du så här med darrande stämma, hur långt är det till mataffären? Och då sa jag, men Peppe, det är inte som att vi ska bestiga ett berg. Vi ska gå över en parkering. Och då var det tyst ett tag, så sa du, fuck you. Trodde jag. Men då förmodligen sa du typ något så här, jo, på finlandssvenska eller något.
Men din hjärna tolkade det som ett riktigt, ja. F-U.
Ja, ja, kanske faktiskt lite välförtjänt. Du tänkte förmodligen fuck you.
Det gjorde jag. Han är på hjärta antagligen. Men så är det vänner emellan. Man älskar varandra trots att man stundvis är jobbiga mot varandra.
Det var i alla fall, vi kom över den här lilla fadäsen, och sen så sov vi väldigt gott den där natten på landet. Och sen var det som fyra helt nya människor som, ja, åt frukost uppe i Bellport, Long Island, dagen efter.
Ja, vinka lite att Isabella Rossellini när hon åkte förbi i sin Kia.
Det kan ha varit mitt livs mest glamorösa, ja, ögonblick, att Isabella Rossellin. Och det var liksom ännu mer glamoröst att vi var på väg till en yard sale, liksom en loppis på någons garageuppfart. Och så åker hon förbi i någon gammal skruttbil, i någon kaftan, och är så där överjordiskt vacker som bara hon kan vara. Hon har ju en sån magisk utstrålning att hon är liksom kulturtanternas kulturtant på något sätt.
Ja, hon är ju verkligen en goal, att kunna bli ens bråkdelen av vad hon är.
Nu håller hon på och planterar ut ostron, inte själv kanske, men hon ser till att ostron planteras ut i den här Belport Bay, och för det är bra för vattnet, och det är ju liksom ostron. Just hela det. Long Island och New York, Manhattan är ju liksom ostron.
Du tror inte bara det är en ursäkt? Kändes det bara, nej, nej, det är viktigt för faunan och floran att vi planterar ut de här ostronen.
Egentligen vill vi slurpa ostron här på våra gräsmattor. Nej, men alltså, de äter ju ostron och hummer i New England på ett lite mer avslappnat sätt, kan man säga, än vi gör i Europa. De liksom dricker öl till, och det är inte så himla... Därför att det har ju funnits i sån rikedom. Så att... Det är rätt kul. Vi var på en ostronbar på fredagen ju.
Just det.
En restaurang som Sissans kompis tipsade om, som heter Upstate Oyster. Bra tips till er om ni gillar skaldjur och New York.
Hör du, men det är inte bara Isabella Rossellini som bodde där i Belport, utan också Charlie Rose. Och jag måste säga att när Ellen började tala om Charlie Rose kände jag till hans namn, men jag fattade inte vem det var förrän jag kom hem och bildgooglade honom. Och han är ju en jättekänd programledare på CBS. Och jag vet att Last Week Tonight brukar, alltså den här John Oliver satir nyhetsprogrammet brukar skämta om honom. För att
han, ja, det är därför jag känner till honom.
Ja, han sitter alltid med...
på Last Week Tonight.
Precis, ja. Sitter alltid med två kvinnliga co-hostar, eller de är väl alla lika mycket värda, antar jag. Så
och är vidrig mot dem. Ja, han sitter och är vidrig mot dem.
Och nu visar du sig
att... I direktsändning.
Ja. Ja, så äcklig. Och nu,
så visar det sig att han också är vidrig bakom kameran. Ja,
precis,
såklart.
En massa kvinnor har anklagat honom för sexuella trakasserier. Senast nu i höstas, bara 2017, det är liksom ingenting som har hänt. Inte för att det ursäktar för att det skulle ha hänt för länge sen. Men han är verkligen, han har en pågående trakasseri. Alltså det tåget du får på fortfarande tydligen.
Men, ja, och kvinnorna då har berättat att han har liksom fått iväg dem till det här sommarvistet i Belport under någon slags förevändning. Du kan få jobba som min praktikant, städa mitt arkiv typ, eller bla bla bla. Och det är ju liksom väldigt hård konkurrens om jobben i tv-branschen i USA. Och folk köper det. Bara, ha, oj, jag får jobba för Charlie Rose. Vad spännande. Så visar sig när de kommer till Belport. Nej, oj då. Nej, men gäststugan var visst. Du får inte plats där. Men du får gärna sova här i huset. Och sen så är det liksom en Weinstein-moment. Med, du vet, morgonrock utan någonting under. Och... det var någon kvinna som sa att hon berättade att hon kände sig typ instängd där. Liksom. Hon kunde inte ta sig därifrån. Det här var många år sedan när det inte fanns så mycket alltså, tåg och bussar som gick från Belport. Och vidrig situation.
Och Ellen berättade att han brukar burna fram alldeles för fort i det området i sin Tesla. Och då brukar alla barn som är ute och cyklar ropa, slow down Charlie Rose!
Jag tyckte det var så symboliskt liksom, budskap för hela den här jävla gubbsjuke sekten liksom, som håller på och förhoppningsvis drar sin sista suck. Det här med liksom, sluta köra omkring era jävla bilar där barnen cyklar runt. Sluta köra över folk, försöka köra över folk. Det visar sig också att den här gubben Charlie Rose tänker slå ett slag för manligheten genom att bjussa på en ny talkshow som ska handla om alla dessa stackars karar som har blivit anklagade under MeToo-rörelsen och hur jobbigt det har varit för dem att bli uthängda. Så att det tackar vi Charlie Rose för, den fina insatsen.
Men hör du Karin, nu ska vi tala om böcker. Den här veckan har vi en samarbetspartner som... Alltså jag kunde inte tänka mig någon bättre samarbetspartner än Årets bok. Så stolta över att få jobba med dem i år. Och vi kommer att läsa böcker, det finns 12 böcker som är nominerade som Årets böcker, som läsarna ska få rösta på. Och under de följande veckorna kommer vi att läsa igenom alla de här böckerna.
Ska vi ta och läsa upp dem?
Ja.
Den första är Stanna hos mig av Ayobami Adebayo, Piratförlaget. Och den har vi ju pratat om mycket i podden.
Ja, du älskar
den. Den andra är... Ja, verkligen. Den andra är Koka björn av Mikael Niemi. Det är också Piratförlaget. Sen kommer Mischling av Affinity Konar från Polaris förlag. Följd av Den svavelgula himlen av Kjell Westö, också en poddfavorit.
Mm-hmm.
Och efter det så kommer den här Skrik tyst så inte grannarna hör av Karin Alfredsson, Bokfabriken. Den tror jag du har pratat om, du har åtminstone nämnt den.
Mm.
Efter det så kommer Nej och åter nej av Nina Lycke. Det är Wahlström och Widstrand som har gett ut den. Och sen kommer en Norstedts bok och det är Mitt hjärtas oro av Malou von Sivers.
Annabelle av Lina Bengtsdotter, Forumförlag. Husdjuret, Camilla Grebe, Wahlström och Widstrand. 1793, Niklas Natt och Dag, Forum. Den har visst du läst för den här podden, Karin?
Ja, det har jag. Vi ska prata om den alldeles strax.
Kvinnan i fönstret av AJ Finn, Albert Bonnier förlag. Den talade vi om i förra avsnittet och förrförra. Den har jag nog råd att säga om förresten också. Och Den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgan, Masolit förlag.
Jättespännande val och jätteroliga böcker. Och vi ska... berätta att just årets bok, det är alltså läsarnas pris. Det har ju instiftats för att lite som en, vad ska man säga, läsarnas pris motpol till augustpriset, mm, som ju utses av en jury då. Och man kan gå in och rösta på årets bok, aretsbok.se, och man kan rösta en gång om dagen till och med 26 augusti. Och priset delas ut av Bonniers bokklubbar tillsammans med läsarna.
Och vinnaren avslöjas alltså på bokmässan i Göteborg i september.
Har du någon favorit?
Ja, jag känner att som finlandssvensk måste jag hålla på Kjell Westö, Den svavelgula himlen. Jag tyckte ju också väldigt mycket om den.
Ja, det är ju en jättebra bok. Men... och jag har ju då lyssnat på den här. Och jag ska säga att det går att lyssna på alla böckerna på bland annat på BookBeat. Och jag har lyssnat på Niklas Natt och Dags bok, debutbok, den här 1793.
Är det hans debut? Jaha. Visst jag vad det stämde.
Ja, och den är ju helt fantastisk och har ju fått flera nomineringar och utmärkelser. Det är en historisk spänningsroman, ska jag säga. En historisk thriller, eller numera vet jag att man ska säga krim. Men det låter så konstigt att säga krim från 1793. Det är så otroligt väl... vad ska man säga, efterforskningarna eller research som han har gjort kring vad, hur Stockholm såg ut, den utspelar sig i Stockholm just under det här året, tongivande personer, till och med liksom krogarna som fanns, hur handeln, hur ekonomin i landet såg ut, alla intriger kring den skjutne då monarken Gustav III och vad som utspelade sig i Frankrike under revolutionen som pågick hejvilt, och allt det här, allt finns med. Och
kan inte ibland bli liksom, ibland när någon tycker lite för mycket om just den tiden hen forskar i, så blir det nästan en display bara på liksom en förklaring av vad författaren vet och kan om just den här tidsåldern, och så hamnar historien lite i skymundan. Det händer alltså inte här.
Jag tycker att det var en väldigt bra poäng där. Och ja, det är väl möjligt att han ibland kanske svävar ut lite grann i någon slags utläggning om. Men jag älskar ju sånt. Jag tycker att det bara är intressant. Min enda protest kring de här detaljerna är att det är så... äckligt. Allting är så äckligt. Om du inte kan tänka dig så här världs, allt som en människa, du känner ju mig liksom, allt som jag tycker är fruktansvärt vidrigt finns med i den här.
Men det är väldigt smutsigt och ohygieniskt, ja, och liksom kladdigt och klibbigt.
Ja, och det är bajs överallt. Alltså, det är som att hela Stockholm, och det gör ju
det är som
ju,
att vara
typ,
småbarnsföräldrar.
Fast utan att det finns någon gullig sak som man älskar mitt i det här bajset och kladden. Utan här, det här är en stad som stinker, där liken staplas bokstavligen utanför kyrkogårdarna, där det är så fattigt. Och det här är ju, det är ju sant, och det är ju det som gör att jag ändå beundrar att han på något sätt orkar gräva omkring i hela det här äcklet. Ja. Att han inte romantiserar 1793, det klassamhälle som var, och de dåliga åren i Sverige, där handeln går dåligt, det är otroligt korrumperat, folk lurar av varandra, de få pengar som finns, och det är liksom, armodet tar fram det onda, kan man säga. Det handlar väldigt mycket om ondska och ondskans natur, och som i många sådana här ska man säga krimromaner, så finns det en psykopat, en ond person någonstans, och jag tycker Niklas Natt-O-Dag gör det är skickligt hur han till och med lyckas på något sätt ställa lite på ända hur ond är en person och vad skapar ett monster, för det är ju en intressant fråga.
Ja, verkligen.
Finns det någonting som är ondska, eller är vi bara offer för omständigheterna? Och ingen av de här karaktärerna i boken, även om det finns såklart de man hejar på och de man inte hejar på, så att säga, men ingen är 100% svart eller vit, och det är väldigt bra.
Hör du, jag fick
och historien drivs också framåt av det mysterium som då ett mord. Det börjar med att man hittar ett lik.
Är det en kvinna som är uppkörd på stranden?
Nej, för en gångs skull är det faktiskt inte en kvinna. Men det är ett styckat lik, och det är groteska scener. Alltså, jag kan säga så här, läs eller lyssna inte på den här boken ifall ni vill behålla matlusten. För att, eller medan ni äter. Det är riktigt, riktigt sjuka scener som beskrivs. Inte bara vad gäller mordet på den här personen, utan även liksom en vanlig scen, hur det såg ut på den tiden.
Men vet du, när du beskriver det så där blir jag både äcklad och lite nyfiken. Det är så där någon säger att, åh, vilken äcklig lukt, är det första man gör, att man drar in och man bara, jaha. Och så känner jag liksom när du beskriver det här, att jag vill nog inte ha någonting med den här boken att göra, men jag blir ändå otroligt nyfiken på allt det äckligt du beskriver. Som, ja.
Ja, men det är ändå, alltså, jag vill verkligen inte skrämma bort någon från boken, för det är en otrolig läsupplevelse, och Niklas Natt-O-Dag har jobbat många, många år på det här manuset, och det är så detaljrikt, som jag sa, det är så nyanserat och det är liksom så genomarbetat alltihopa. Ja. Jag är full av beundran att man tar sig an ett sånt ambitiöst projekt, att skriva en mordhistoria som utspelar sig just det här specifika året, och att han är så disciplinerad kring hur han ramar in. Allting händer precis just där och då, och hur han knyter samman alla de här trådarna. Vi pratade om struktur när vi pratade om A.J. Finn-romanen, den här kvinnan i fönstret, och det här är minst lika komplext, det här romanbygget, med små, vad ska man säga, små ledtrådar som droppas, som man kanske plockar upp, eller så gör man inte det, men man drar sig åtminstone dem till minnes när det avslöjas vad som ska hända. Det enda som jag tyckte var, förutom allt det här äckliga som jag ibland kände mig lite illamående kring, men det som jag tyckte var lite tråkigt var att det dröjer väl in till över halva boken innan vi får lära känna en intressant kvinnlig karaktär. Det är väldigt många män i början. Och till liksom till den gräns när man känner, jag känner så att ska jag skita i det här nu? För jag tycker helt enkelt inte att det är intressant med böcker som bara berättas kring ett kön. Men sen får vi oss den kvinnliga karaktär som är huvudperson i en del av den andra halvan, är otroligt intressant också skildrad. Mm-hmm. Och en sån här person som man beundrar också. en sån här liksom överjordiskt stark kvinna som är ett offer för en massa svin, men hämnas på alla de här svinen liksom, kanske. Och ibland så lyckas hon inte, men jag ska inte avslöja. Men lite det här Lisbeth Salander, någon som kan tänka ut, någon som liksom...
Ja, sånt gillar man ju. Liksom,
bygger styrka, förstår du? Jag bygger styrka av nederlag istället för att gå under. Men det är nästan på... Ja, inte Lisbeth Salander, för hon är ju alltid, hon är ju liksom för stark. Hon är nästan superhjälte. Men du förstår vad jag menar, att man... Man hejar på henne väldigt mycket och man hatar de här männen som, vilka fruktansvärda övergrepp som begicks, inte bara på den fattiga klassen, utan på kvinnor. Fruktansvärt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hör du, jag avslutade ju Kvinnan i fönstret och fick en aha-upplevelse. Vi hyllade den otroligt mycket. Den är en väldigt välskriven och liksom precis bok. Och som du sa, perfekt uppstrukturerat. Men det slog mig när jag läste den, och det här är ingen allmän betraktelse utan min högst personliga, att jag är ganska ointresserad av själva upplösningen. Jag tycker att de är intressanta ända fram till det sista, utan att avslöja för mycket, men de flesta krimromaner slutar ju med liksom ett så här crescendo när mördaren, man får reda på vem mördaren är, och så blir det jättemycket, antingen någon slags jakt eller det är mycket action i slutet, och sen tar det slut. Men när man kommer till den här action-delen precis innan slutet, då kan jag nästan lägga ifrån mig boken och säga att jaha, det här var mördaren, och gå och lägga mig liksom. Jag tycker det är det ointressantaste i krimromaner.
Ja. Det är intressant. Ja.
Det är för att jag vill vara så speciell och unik. Nej,
men... men har du redan fattat vem hen var? Nej. Eller tycker du bara att det blir liksom antiklimax?
Men det blir kanske, för då är de kanske alla likadana. De har alltid, för krimromaner är ju uppbyggda på samma sätt. Det är ju också, genren är sån, att det är liksom ett format och det är inget fel på det. Men jag tycker att de ofta blir så väldigt lika. När man vet vem mördaren är, så blir det hej och hå. Liksom, för att nu kanske karikera lite, men så hjälten eller hjältinnan har nästan ihjäl, det går riktigt dåligt för henne, men så har henne nästan ihjäl mördaren, så tror man att mördaren är död, men så återuppstår mördaren och kommer tillbaka för en sista attack, och man bara också här liksom.
Ja, och det blir kanske lite formulamässigt just i krimromaner, för att tänk dig den mördarhistoria där vi, det är liksom alla trådar knyts ihop och faller på plats, och huvuddetektiven, som i 1793 för övrigt heter Cecil Vinge, det tycker jag är så häftigt namn. Alltså det finns ju alltid en hjärna, en med hjärna och en med muskler, man ska säga, som jobbar ihop och börjar liksom, aha, som Sherlock Holmes är. Att plötsligt blev Cecil Vinge tyst och blicken blev stel. Då vet man, okej, nu har han kommit på, eller hon kommit på, vad det är.
Kapitel 2.
Där någonstans, om vi sen inte får reda på, kan du tänka dig en sån mördarhistoria, så får man inte reda på.
Gud, vilket antiklimax alltså. Det skulle man ju inte gå med på.
Ja, så folk skulle bli så förbannad. Ingen skulle gå med på det. Och nej, om ni vet någon, ni som lyssnar, om ni vet något som någon bok där man faktiskt inte får reda på vem det är som, hur dannigt, säg gärna till då, hör av er. Jag kan inte komma på någon, för att jag tror att det skulle bli liksom uppror. Här har jag läst 450 sidor om den där jävla 1793. Nu ska jag liksom inte få reda på vem det var som hackade upp den här människan. Och man vill ju ha en hem. Man vill inte bara få reda på, man vill också utkräva liksom någon slags hämnd.
Ja, fast jag tycker att det kan vara lite så här kittlande fräscht om mördaren får gå fri.
Ja.
Det kan vara liksom...
Kanske det, med lite straff ändå. Någon slags tillfredsställelse.
Ja, ja. Ja, det kan jag väl gå med på. Det är inte så att jag hejar på det underlaget. Men jag tycker att det är liksom, någon slags uppfriskande slut. Alltså det måste ju vara det svåraste att ha ett uppfriskande slut i ett väldigt tajt format ändå. För att läsarnas förväntningar är ju så otroligt höga. Liksom, läsarnas förväntningar är att det ska vara ett visst sort slut. Men att kunna hålla sig inom förväntningarna men ändå överraska.
Ja.
Det fanns ju en riktig chocköverraskning förresten i Kvinnan i fönstret som jag fortfarande bär på. Alltså en vändning var så brutal. Herregud, det kommer att ta veckor innan jag kan arbeta mig bort från den.
Jag älskar det, att den fanns där. Men en sak som jag tycker är en fin behållning också från 1793 är att den bär historien, alltså den historiska... Det historiska perspektivet gör att det inte blir fullt lika viktigt med hela den här kriminalroman-biten. Så att man har råd, det finns marginal att den biten kan gott vara lite tunnare än i en nutida roman. Därför att det finns så himla mycket annat. Det är otroligt ambitiöst det här projektet då, som Niklas Natodas såklart är. Som jag sa då, att jag bygger ihop två genrer här. Ja. Dessutom så finns det en historia om klassamhället och Sveriges utveckling. Och det
är
finns
inte lite sådär young youist att skriva sådär?
Hur då menar du?
Man skriver ju också historiska spänningsromaner. Där han väver in, nu vet jag inte. Hur mycket som var sant och hur mycket som var hittat på liksom de här kors vad fan
alltså Arnböckerna.
Ja,
jag har ju otroligt svårt för Jan Guillous.
Ja. Men jag hörde bara du sa det bara. Hur då? Ja. Jag kände hörde på din röst att det blev nästan lite defensiv. Ja. Fuck you. Okej, förlåt. Jag backar ut ur rummet tillbaka in i bilen.
Absolut. Nej, men jag tycker du har absolut en poäng. Och det är intressant. Jag är ju journalist och väldigt duktig på research, så att alla historiska fakta och det politiska spelet och så finns ju med. Det jag tycker Niklas Natodaj gör, som jag inte tycker att Jan Guillou gör lika bra, är karaktärsskildring.
Ja.
Alltså, jag tycker att Guillous karaktärer är lite plattare, måste jag säga. Och sen så tycker jag också att Guillou... Nu har inte jag läst tillräckligt mycket, men det lilla jag läste var så många beskrivningar av vapen. Så att jag blev så himla uttråkad. Var liksom en 12-kalibrig...
Ja, just det.
Jag tycker sånt är så otroligt.
Men det är ju ett perfekt exempel när författaren har gått igång på någonting. Jag menar, om du skriver en roman och händelsevis råkar det handla om hästar där... Då måste du vara superförsiktig så du inte så riktigt götta ner dig liksom ett hackamårtrens. Liksom.
Jag vet att jag skulle göra det.
Ja.
Och redaktören bara, ursäkta, varför står det så här 12 sidor om hur man får en bra takt i traven mitt i den här mordhistorien? Jag känner att det drar ner.
Du bara, jag tänker inte kill my darlings.
Nej. Får inte stryka. Ja, herregud. Men sen finns det ju
får inte strykas post-it-lappar när du lämnar in ditt råmanus.
Arga lappar. Ja. Du skulle bara våga. Nej, men tyvärr finns det ju, eller tyvärr, det finns väldigt, väldigt många människor som tycker att det är kul med såna här vapenbeskrivningar och sånt. Så att, jag vet ju att min man till exempel tycker väldigt mycket om såna här Joe Nesbø och den typen av stora, tjocka kriminalromaner.
Ja, men jag gillar också Joe Nesbø.
Och ja, han är skicklig författare. Men han tycker också om min man till exempel krigsromaner. Ja. När det är många såna här beskrivningar av strategier i olika slag. Så det är ju såna detaljer som folk nördar ner sig i. Så att, är du det minsta historiskt intresserad eller har någon vän som är det, så tror jag att hen kommer gilla den här 1793. För att det är skithäftigt. Och man känner sig lite smart.
Jaha.
Jag har faktiskt lyssnat på den, ska jag säga. Att, ja, det är en helt ny känsla. Men nu kommer jag bli så här irriterande människa som droppar grejer. Det är jag ju redan. Gud, jag är ju redan det. Men jag kommer bli ännu mer jobbig. Bara. Ja, faktum är att det var år 1793 som...
Ja, men alla älskar en sån person.
Nej, alla hatar en sån person.
Styra in samtalet på middagar så man kan droppa kunskap. Ja, något som
du, lärt sig. Om du bara sparkar mig lite lätt på smalbenet då, så är jag tacksam. Så ja, kan du väl säga, fuck you. Lite så här tyst och så fattar jag vad grejen är.
Jag har läst Nej och åter nej av Nina Lykke. Och jag tyckte väldigt mycket om den. Jag ska säga så här, det är en bok som faktiskt passar genren böcker jag läst på sistone. Det är alltså den handlar om ångestfyllda medelålders människor. Och till och med jag känner mig faktiskt i början lite så här mättad på den här genren. Men,
jag älskar den genren.
Ja, men alltså den här var så välskriven. Det handlar alltså om tre stycken personer. Det är Ingrid och Jan, som är båda två drygt 50, och de har varit gifta sen de var väldigt unga, känner varandra utan och innan, har sex så här schemalagt varje onsdag för att Ingrid har läst någonstans att man ska ha det. De har två söner som egentligen borde ha flyttat hemifrån, som är typ 18 och 20, men de tycker att det är så skönt att, så som, ursäkta nu generaliseringen,
man har något att prata om.
Nej, men liksom de sönerna tycker att det är skönt att bo hemma eftersom det är all markservice, är liksom, någon tvättar deras skitiga kalsonger och det finns mat på bordet och liksom mat i kylskåpet och allt, och man behöver inte betala hyra och så vidare, så de bara stannar kvar där. Och Ingrid,
jag vet inte vad jag tycker är mest irriterande, att barnen vill göra det eller att föräldrarna tillåter, ja, sådana där saker.
Och Ingrid känner så här att hon har gjort allting rätt. Hon har liksom gjort exakt så man ska uppfostra barn. Hon har offrat sig för barnen, skjutsat hit och dit på liksom gitarrlektioner och ishockeyträningar och sett till att de har kommit i skolan hela och rena. Och hon har gjort allting rätt, och ändå känner hon sig inte det minsta tillfredsställd, och ändå verkar barnen vara väldigt medelmåttliga barn. Alltså hon känner så där att hon älskar dem, men gillar hon dem? Hon tycker att det är ganska, att hon tycker att de är lite rövhåliga som stannar hemma, men hon har ändå inte hjärta att slänga ut dem. För vilken mamma ska kunna slänga ut sina egna söner? Och till saker,
okay. När kickar intrigen in här? Det här är liksom själva premissen, eller?
Det är när Jan, som verkar vara världens tråkigaste gubbe, han går han jobbar på någon slags departement, går han på en julfest. Där träffar han sin kollega Hanne, 35 år, som är singel och har just blivit... Hanne har just blivit nobbad av en annan kille. Hon bara, fan, måste hitta på något roligt. Och sen bara för att hon är uttråkad så raggar hon på Jan, och då inleder de ett förhållande. Ett superpassionerat förhållande.
Vet du varför jag stönar? Jag stönar inte för att det är liksom så tråkigt och förutsägbart, utan för att det är så här.
Exakt.
I livet.
Ja.
Jag har hört den här historien 100 gånger. Från livet.
Ja, det kunde verkligen. Det är väldigt realistiskt berättad. Element som man kan tänka att... du vet att någonting händer som är jättekonstigt, eller en konstig vändning i verkligheten, och ser man så här att nej, här är nog så att verkligheten överträffar fiktionen. Såna små element finns det i den här boken. Alltså ingenting superkonstigt, men sånt som man är helt sådär att... Ja, jag kunde kanske inte komma på det där själv, men precis så här skulle jag kunna gå. Ja.
Det är skickligt ändå att hitta den där balansen,
ja.
Att det är realistiskt men inte överdrivet, för att det måste ju också vara ett drama i det liksom. Det får inte bli klyschigt. Det är jättesvårt att skriva någonting som alla köper utan att det blir en klyscha. När det är historier som berättas hela tiden, varje dag.
Exakt, men verkligen. Och jag tänker att det här, den här liksom berättarstilen påminner lite om Knausgårds. Alltså Ingrid betraktar sin omvärld lite som Karl-Ove Knausgård betraktar sin i sina böcker. Och Hanne, alltså den här 35-åringen, hon påminner om Esther Nilsson i Lena Anderssons böcker. Du vet när Esther kan få så här att om han nu säger så här, så då innebär det, då betyder det det här. Har liksom bestämt sig hur det...
övertolkar.
Precis. Och det är liksom väldigt, det är tajt skrivet. Och det är bra. Jag är ju inte hela galen i Knausgård, men jag tycker att jag får väl ge honom att han har skrivit helt okej böcker. Och det lyckas, och liksom lite på samma sätt som han kan beskriva väldigt detaljerat en ganska tråkig vardagssituation, på samma sätt gör författaren Nina Lyckade på och gör den här vardagliga ganska tråkiga situationen väldigt intressant. Och jag tror att den är intressant för att det finns någon slags igenkänning man kan liksom, eller som du sa genast, fan, det här är ju verklighet, så här händer ju faktiskt på riktigt. Och
tyvärr.
Och det är ja, men den är både, och i första halvan av boken kände jag att herregud så deprimerande det är att bli äldre. Ska det verkligen vara så här när man är 55 eller hur gamla de här människorna nu är? För att Ingrid går verkligen att fundera på att varför kämpa så mycket? Varför jag kämpar så mycket för mina barn? Varför jag kämpar så mycket för att göra, hon jobbar på en skola? Varför jag kämpar så mycket för mina elever? För att jag verkligen slutar, ingenting brinner i mig längre. Jag slutar bry mig. Egentligen kunde jag lika bra ge upp det här och bara stanna hemma. Äta precis vad jag ville, dricka precis vad jag ville och bara leva på bidrag från staten. Jag tror inte mitt liv skulle vara varken olyckligare eller lyckligare på det sättet. Så här går hon omkring och tänka på.
Finns det en vändpunkt där efter Jans svek som är oväntad eller som är liksom...
Det finns
det. Någonting som...
Det finns det. Jag tänker inte avslöja den.
Som men... inte är att hon åker till Toscana och dricker te med någon snygg italienare eller något
Nej.
Sånt där.
Nej, det gör hon inte. Ja, men det finns en väldigt... alltså, ska vi säga så här att Ingrid blir fri från sin ångest på ett oväntat sätt. Och man blir liksom... den kan känns stundvis väldigt tung, den här boken, men man blir väldigt glad för hennes skull. Och, ja, men så jag förstår att den här är en av årets böckerna. Det är också skönt förresten, måste jag säga, om årets bok, för alla böcker som finns där kan man någorlunda garantera att de är ganska bra. Alltså det är en jury som har valt ut dem och som har verkligen valt dem på basen att det ska vara bra språk, bra intrig och liksom en på det stora hela en bra historia. Men, och den här,
ja, och den här nomineringsjuryn har ju vi träffat och de är ju otroligt seriösa. Att de vrider och vänder på liksom alla genrer och varenda... Ja, det ska vara ett grundidén är ju att det ska vara läsarnas pris och det ska vara ett bra språk, det ska vara en välberättad historia, de ska vara utgivna på svenska och de ska tilltala en bred läsarkrets. Det är liksom några av de här uppsatta kriterierna som de har satt upp och det, jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb för det är ju skickligt att rada upp böcker som tilltalar en bred läsarkrets. Men som inbördes är väldigt olika.
Mm, ja, för det är de verkligen. Ja, men det var en bra... Jag kände verkligen att den här nyåten... Jag läste den både på flyget till och från New York. Och jag kände faktiskt att jag längtade lite efter att läsa vidare i den. Och det är ju en underbar känsla när man vill veta hur det ska gå.
Ja, fantastiskt. Jag kan säga att nästan hela flygresan både till och från USA så lyssnade jag på... inläsningen av 1793. Mm-hmm. Det är en jättebra inläsning på BookBeat. Och det var så himla härligt att sitta på ett flygplan med såna här stora hörlurar med noise cancelling och den här rösten i örat. Jag blev så insugen i historien. Den är väldigt bra att lyssna på. Så att jag kan varmt rekommendera den som en sån också. Vissa saker var kanske lite detaljerade. Jag fick ta om några gånger. Det är viktigt att rösten är skön tycker jag när man lyssnar på en bok, särskilt som är så otroligt lång.
Ja.
Jättemånga timmar. Men den kan ni ha med er på semestern i sommar. Och för de av er som vill höra när vi pratar om några av de här nominerade böckerna som redan har varit i podden så är det då Stanna hos mig har vi pratat om. Den svavelgula himlen av Kjell Westö har vi pratat om. Och kvinnan i fönstret har vi pratat om i tidigare poddar. Vi kommer fortsätta prata om två böcker vartannat avsnitt här nu framöver, fram till i sommar. Så att häng med oss så får ni höra fler. Och glöm inte att gå in på årets bok, aretsbok.se, och rösta en gång om dagen till och med 26 augusti.
Monica Fagerholm skrev en så otroligt bra sak på Facebook. Hon var så här: skippa hela Nobelpriset i litteratur. Det har liksom skett för mycket varumärkesskada. Varför inte göra som i Meg Wolitzers roman Hustrun? Kommer du ihåg den, Karin? Vi läste ju den båda två för ganska länge sedan.
Ja, den är så jäkla bra.
Den inleds ju med att hustrun, alltså själva huvudpersonen i historien, åker tillsammans med sin make, den stora författaren, till Helsingfors för att ta emot ett otroligt prestigefyllt litteraturpris. Och det är Helsingforspriset. Nu säger man, låt fiktionen bli verklighet. Helsingforspriset är det nya Nobelpriset i litteratur.
Ja, men då får vi åtminstone behålla det i Norden nu när Horace och company har liksom bränt sina broar. Men jag läste...
De har ju verkligen bajsat på Nobels litteraturpris.
apropå 1793, ja. När förmodligen akademin instiftades eller något. Men du, det kommer ju komma ett pressmeddelande imorgon när vi spelar in den här podden med goda nyheter, så att vi kan inte vara för förhoppningsfulla. Förmodligen kommer allting bara vara som återgå till hur det var som förr. Kanske Charlie Rose kan kliva in och ta
göra en tv-serie om det. Ja.
Ja.
Hörru, innan vi slutar vill jag tala kort om en otroligt bra debutroman som jag läste i badkaret i veckan. Den heter
Badkaret? Du läste en hel roman i badkaret?
Ja, men det gjorde jag faktiskt. Men, alltså inte i en session, herregud. Vem trodde jag var ett russin eller?
Ja. Men är jätteimponerad. Satt i våt direkt.
Ja, för man måste sitta där. Nej, men jag kände att lägga mig i sängen somnar jag, och sätter jag mig någon annanstans är det någon som vill mig någonting. Nu ligger jag i badkaret, kan ju folk stå och banka på dörren och skrika, men då kan jag låtsas att jag inte hör dem och läsa i lugn och ro. Men det är alltså... Perfekt. Ellen Strömbergs Jaga vatten, och den är så jäkla bra. Det är en roman som handlar om två unga flickor som växer upp tillsammans. Rakel som är huvudperson och hennes väninna Hanna. Men det handlar om liksom vänskapsförhållanden, hur ofta, speciellt när man är yngre, så den ena kanske lite starkare än den andra och lite mer manipulativ. Och,
man tar sig den här roller, en blir liksom stora syrran.
Exakt, eller,
ja,
och inte kanske den snällaste. Och det handlar väl kanske om ett sätt att man på något sätt försöker famla sig fram och förstå hur liksom vuxenvärlden, eller hur det fungerar med olika sorters relationer. Det är så snygg gestaltning här, jag tycker att ofta liksom nya författare kanske antingen drar liksom på den riktigt stora växeln och ska skriva jättepoetiskt eller fint, eller skriva romaner som man tror att riktigt bra romaner är skrivna, och då blir det på något sätt ihåligt. Men Ellen klarar av att beskriva situationer och känslor och sinnesstillstånd på ett så snyggt sätt. I någonstans skriver hon till exempel, hon beskriver värmen en sommarkväll, tror jag det är, så beskriver hon det som en varm utandning, och det passar bara perfekt in. Jag har inte läsa ett riktigt kort stycke härifrån, så du får en uppfattning om ungefär hennes stil. Sara och Kristoffer stod redan utanför puben och väntade när jag kom gående. Kristoffer hade samma jacka som på sin profilbild och rökte en cigg, och Sara såg precis ut som sina meddelanden, lite för många utropstecken. Hon vinkade med hela handen när jag kom gående och sträckte ut armarna till en kram flera meter innan jag var framme. Jag lät mig bli kramad och la min ena arm runt hennes axlar. Hennes hår doftade parfym, och hon var varm trots att det inte var någon sommarvärme kvar. Gud vad kul att träffa dig. Känns ju lyxigt att få lite förhandsinfo också av någon som känner till stan. Jag är alltid så nervös inför sådana helt löjliga detaljer, som att jag ska gå in i fel dörr och så kommer alla att stå och skratta. Det känns ju extra viktigt på något sätt när det är en konstskola. Gud, alla verkar så otroligt coola och avslappnade, men jag är inte sån. Därför är jag glad att ni ville träffa mig. Jag känner mig alltid lite säkrare när jag känner någon åtminstone. Det verkade vara flera som känner varandra från förr. Jag såg att han som heter Björn och hon som var Freja var kompisar på Facebook redan och verkar gått i samma folkis. Inte för att jag har Facebook-stalkat någon. Här pausade Sara för att himla med ögonen åt sig själv. Jag tittade från henne till Kristoffer som såg alldeles nöjd ut. Ja, men det är en väldigt fin roman och en bra debut. Jag skulle vilja rekommendera den för alla.
Ja, jag tyckte de första inledande raderna var jättestarka. Sen så i den här, jag fattade inte riktigt om det var hennes jagformstankar eller om det var utropstecken kvinnan som sa det där.
Ja, det,
att hon kände sig så nervös.
Ja, det var utropsteckens kvinnan. Det var liksom sen när man träffar någon och hon bara pratar.
Inte. Ja, och då, jaha, okej. Okay. Så hon var lite som jag var i bilen där. Så här, bakismani. Okej, okay, för jag tyckte, fan, man kan inte hålla käften någon gång.
Ja.
Jag tyckte det var väldigt, men det rimmar ju då i så fall med hennes karaktär. Då fattar jag.
Och det var kanske inte världens bästa stycke, men jag hade satt ett hundöra där att det här skulle jag läsa upp. Jag tyckte det var så bra beskrivet med att hon var som sina text, sina liksom Facebook-meddelanden, lite för många utropstecken. Och du vet, folk som använder kanske jättemånga emojis och utropstecken är ju kanske på ett visst sätt, vad vet jag. Men den här...
Eller folk som inte som vägrar använda emojis eller utropstecken.
Jag tror att jag var en sån alldeles för länge.
Ställningstagande liksom, jag är för cool.
Ja,
jag har helt släppt det.
Och så låter jag med samma här och sen låter man låter ju bara arg liksom, bitter när man inte använder.
Ja, man gör ju det.
Men den handlar alltså om att orientera sig in i vuxenlivet och den är väldigt vackert skriven.
Tack för den här härliga veckan tillsammans och för den här roliga poddinspelningen. Tack snälla ni för att ni lyssnar. Och för att ni följer oss på sociala medier där Peppe är vår sociala medieredaktör.
Community manager.
Som föredrar att bli titulerad. Så var det jag. Community manager.
Jag lägger upp förresten alla böcker vi har talat om på vårt Instagram och på Facebook. Så följ oss där så vet ni vad vi har snackat om i podden. Efteråt när ni säger att vad fan heter den här boken. Bara in på Insta eller Facebook.
Och så kan ni ju alltid glida in på aretsbok.se om ni vill se listan på de nominerade och rösta och så vidare. Så puss och kram hörni, vi ses om en vecka.
Fuck you. Nej, sov gott Karin, förlåt. Vi hörs nästa vecka, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.